Efter Ekonyheterna som kommer strax med Johan Westerberg så träffar du Emma som är lärare på Campus Risbergska i Örebro. Hon var på plats i skolan när den största skolskjutningen i Sverige någonsin ägde rum och hon berättar sin historia. Men nu slår klockan 2.
Ekot. Regeringen har beslutat att en antibiotikafabrik i Strängnäs ska köpas därför att säkerställa tillgången på viktiga läkemedel i Sverige vid krissituationer. Där uppger socialminister Jakob Forssmed och ministern för civilt försvar Carl-Oskar Bolin. Och statligt ägda apotek, produktion och laboratorier ska därför få ett kapitaltillskott på 700 miljoner kronor för att kunna köpa den här fabriken. Regeringen föreslår också skärpa straff för bland annat gängkriminella som begår brott. Utredningen som gjorts av rikspolischef Petra Lund överlämnades till justitieminister Gunnar Strömmer idag. Så här säger vår politikreporter Ivan Garcia om regeringens förslag.
Alltså, utredningen i stort innebär en skärpning av straffskalorna när det gäller de grövsta brott. Totalt handlar det om hårdare straff för ett 50-tal brott. Man vill höja maximistraffet för till exempel synnerligen grov misshandel, grov våldtäkt mot barn. De saker som kanske sticker ut i den här utredningen är att man vill att straffet för gängrelaterade brott ska fördubblas. Det vill säga att så som man gör i Danmark och som flera politiker och regeringen har velat ha. Att en person till exempel som dödar någon på uppdrag av en kriminell organisation och domstolen bedömer att straffet borde bli 12 års fängelse så blir det 24 år istället. Den här fördubblingen ska också gälla skjutningar och sprängningar även om de inte har att göra med organiserad brottslighet. Och det andra som sticker ut här i den här utredningen är att personer som begår flera brott kan få livstid även om de enskilda brotten inte har livstid på straffskalan. Och det är nytt i svensk kriminalpolitik.
Rapporterade Ivan Garcia. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu uppger att den israeliska militären och säkerhetstjänsten under en specialoperation natten till idag hämtat ut 2 döda från gisslan i Gaza. Det här rapporterar Times of Israel. Det rör sig om ett gift par i 70-årsåldern med amerikanskt medborgarskap. Och Netanyahu säger också till tidningen att Israel inte kommer att sluta förrän landet fått hem alla gisslan, både levande och döda. Bristande städning, hygien och kunskap hos personalen låg bakom ett större utbrott av den antibiotikaresistenta tarmbakterien VRE på länssjukhuset Ryhov i Jönköping och på Höglandssjukhuset i Eksjö förra året. Det rapporterar P4 Jönköping. 35 patienter smittades och en av dem fick blodförgiftning. Regionen Jönköpings län har anmält sig själva enligt Lex Maria och nu ska IVO, Inspektionen för vård och omsorg, granska den här händelsen. Det var Ekot klockan 2 med Johan Westerberg.
Nu fortsätter P4 Extra med Titti Schull.
Lite senare i programmet så blir det både boktips. Det kommer en 11-årig nybliven författare till programmet, en rutinerad boktipsare. Och sen ska vi också titta lite grann på streamingtips, för det kan ju hända att det blir regniga dagar i sommar också. Några har redan stor erfarenhet av det, för övrigt. Och jag har pratat med Emma som är lärare på Campus Risbergska i Örebro. Emma var på plats i skolan när den största skolskjutningen i Sverige någonsin ägde rum. Och det här blir en väldigt stark berättelse och den hör du alldeles strax. Först lyssnar vi på Take That med Shine i P4 Extra. You're such a big star to me. You're everything I wanna be. But just looking a hole. And I want you to get out.
things to say, but I know it's time for you to leave. We're all just pushing along, trying to figure it out.
Det är nu 4 månader sedan den värsta skolskjutningen i Sverige i modern tid. Den skedde på Campus Risbergska i Örebro och 10 personer dog där på skolan. Emma är lärare på skolan. Hon inrymde sina elever samtidigt som gärningsmannen Rickard Andersson sköt i korridorerna utanför. Och det här berättar hon om i en ny P1-dokumentär. Och nu gör du mig sällskap också, Emma. Varmt välkommen till P4 Extra.
Tack.
Den här dagen, Emma, när förstod du att det var något som inte stod rätt till? Om vi tänker oss tillbaka till den 4 februari.
Mm. Det var ju 12:30 där, precis efter lunch. Så var jag i korridoren och skulle precis börja min lektion och stod och pratade med en kollega. Och så hörde vi ett jättehögt ljud. Och jag liksom hoppa till. Sådär. Och sa väl något sådär, det var inte ett skott, va? Liksom att det där var något som ramlade. Det lät inte som ett skott. Och jag gick liksom lite för att kolla åt något håll vad det var. Och hamnade utanför min egen klassrumsdörr. Och då kom det en smäll till. Och då var det ändå så här, 2 så höga smällar är inte ett normalt ljud. Så jag kände ändå så här, jag vill ta in mina elever och låsa den här dörren. Så då tog jag dem som liksom var... Närmast det kom någon lite springande i korridoren från ett annat klassrum som jag fick in där. Liksom. Och så sa jag, nu går vi in. Och så stängde vi dörren och jag låste. Och då var jag inte säker på att det var... Jag tänkte att det var en neurotisk reaktion från mig och att det var i onödan. Och sen kom det ju fler smällar. Och då förstod man ju vad det var.
Och hela den här situationen, som det går bara inte att föreställa sig. Det är, alla vi som inte var där, vi kan inte föreställa oss hur det här var. Alltså, hur lång tid pågick det här?
Alltså, vi som satt inne i rummet, vi hörde ju bara genom väggarna liksom, vad som hände. Och jag i situationen var så stressad så att jag kom inte ens på något medie som inte lät. Jag kom bara på SVT och Sveriges Radio. Liksom. Så att jag lyckades inte få någon bra information mer än den jag fick från min sambo. Så att för oss så pågick ju det här ända tills polisen kom in. Och det var ja, 2,5 timmar nästan. För vi hörde ju sån fruktansvärda ljud utanför. Även långt efter att gärningsmannen hade tagit sitt liv. Och trodde liksom att det pågick.
Mm. Men så den enda information utifrån som du fick, den kom via din sambo?
Ja, men jo, men och sen hörde vi också, vi hörde väldigt snabbt sirener. Och sen hade ju eleverna liksom tog upp sina telefoner och hade ja, men så här, kanaler på TikTok eller sånt som de kom på liksom.
Mm. Men
vi hade ju också en kommunikation med personalen på en app. Där jag såg lite grann vart andra personer befann sig. Och så.
Ja. Hur mycket förstod du av vad det var som faktiskt skedde utanför den där dörren som ni hade lyckats barrikadera? Förstod du vidden av vad som hände?
Nej. På något sätt när man sitter i ett rum där man visualiserar när man hör, eller jag gjorde, när jag hörde skotten var inte liksom att det var ljudet av vad som hände. Utan det var bara skott som kom närmare och närmare. Och det var inte förrän man kom ut därifrån som man kopplade ihop det med vad det är som låter så. Liksom. Ja, man upplever ju hotet mot sig själv. Eller jag gjorde det.
Mm.
Och liksom mot dem som man kanske är närmast. Då, liksom, vad hände med dem som var i rummet bredvid?
Men visst var det så att efter en tid så började det dyka upp andra ganska dramatiska ljud utifrån?
Mm.
Vad var det för något?
Ja, men då var det ju insatsstyrkan som kom. Och vi hade ju hört helikopter och visste att de skulle gå in. Och jag visste ju också att det skulle gå brutalt eller dramatiskt till, att det är deras jobb. Så jag var ganska förberedd på det, men sen när det kommer liksom dunkar, smällar, bang, folk som skriker, då vet man ju inte om det är polisen. Och när man sen får syn på dem, vi har ju hört smällar. Och när man sen möter beväpnade personer, tungt beväpnade personer och lasersikten, då går ju liksom hela systemet igång på det, även om jag vet att det är polisen. Och det tog en ganska lång stund innan jag vågade lita på att det var polisen liksom, när de väl kom in.
Vad då, säger de när de kommer in?
Jag kunde inte höra det. Vi hade lyssnat på ett brandlarm hur länge som helst, det här öronbedövande pipet. Så att när de kommer, jag hörde bara vrål. De skriker säkert polisen. Och sen hade de ju sönder rutorna och då kunde jag prata med en polis och de frågade liksom hur många vi var och om det var någon obehörig där inne.
Mm. Hur många var ni i rummet där du befann dig?
14 elever och 2 lärare.
Och när du väl får lämna det här klassrummet tillsammans då med elever och din kollega, hur var det att komma ut ur rummet?
Alltså dels var det ju någon slags lättnad liksom. Men det var ju också, vi kom ju ut till en hemsk miljö. Liksom. Och det var tydligt på något vis att den här situationen är fortfarande inte, det är inte över. Det är inte så här att vi promenerar ut och hem, utan det stod ju poliser och höll alla korridorer. Det var tydligt att de inte liksom hade hunnit säkra hela byggnaden. Och så är det ju synintryck liksom som är jobbiga.
Finns det något du kan dela kring det som du känner dig bekväm att prata om?
Ja, men det är ju spår av att folk har blivit skjutna. Det är ju blod liksom, och det är kanske röket i luften. Det är liksom, det är svårt att minnas saker klart.
Mm.
Men jag vet att jag liksom registrerade det jag såg och att saker och ting var väldigt så här, ja just det är klart att det ska se ut så här. Om det låter så där så ser det ut så här. Att det var något som trillade på plats i vad som hade hänt och att det inte var upprörande vid tillfället.
Mm.
Jag var liksom helt avstängd och bara noterade så här, vad jag såg.
Och vi har ju fått höra att många av er som evakuerades, ni fick gå på led och uppmanades att blunda.
Mm.
Och det är kanske lätt att förstå poängen med det helt enkelt.
Absolut. Och samtidigt så jag tittade, inte så där att jag såg mig omkring väldigt mycket, men jag tittade och såg obehagliga saker. Men jag menar att min fantasi hade nog varit värre, även om det där var fruktansvärt. Så känns det på något sätt tryggt att ha vetat vad jag gick förbi.
Du har något verkligt att hänga upp det på.
Mm.
När kände du att faran var över?
Jag var ju i en professionell roll. Jag hade en ledarposition i det där rummet. Och min roll var att försöka att göra den här händelsen dels ofarlig, liksom, att vi skulle säkra alla. Men också så lugn jag kunde för eleverna, att ingen skulle liksom få panik och springa ut eller börja låta högt och riskera allas väl. Så att på något sätt så hade jag liksom inte, eller vågade liksom inte känna någonting. Utan jag var lärare eller liksom, ja, under de här helt absurda omständigheterna.
Otroligt att du kunde liksom hålla dig till den rollen. Emma, vi ska prata mer. Vi ska lyssna på lite musik bara. Och för dig som just slog på radion så kan jag berätta att jag pratade alltså med Emma som är lärare på Campus Risbergska i Örebro. Och hon var på plats i skolan när den största skolskjutningen i modern tid i Sverige ägde rum. Vi lyssnar på Sia med Chandelier. Party girls, don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it down, push it down. I'm the one for a good time call, phone's blowing up. Ring on my doorbell, I feel the love, feel the love. The light knows God.
just holding on for tonight, on for tonight, on for tonight.
Det här är P4 Extra och jag pratar med Emma som jobbade som lärare på Risbergska i Örebro under skolskjutningen som dödade 10 personer den 4 februari. Emma, än en gång tack för att du är med här i P4 Extra och berättar. Och hittills har vi ju pratat om vad som hände den där dagen. Men nu, om vi kliver in i den tid och den dag där vi befinner oss idag, hur har den här händelsen påverkat dig?
Oj, ja... Mycket. Mer än man förstod att det skulle göra. Liksom. Det är ju, jag är ju en av dem som är, det har gått bra. Jag har ju haft jättetur in i den här byggnaden. Jag har ju befunnit mig på en plats där jag inte behövde fly eller se. Och min kropp är hel och oskadd. Och alla mina anhöriga sitter kvar hemma vid bordet. Så att jag är ju liksom en av dem som är väldigt lyckligt lottad. Och vi är ju många sådana som har varit där och det har gått bra. Men det är ju tydligt hur mycket det har liksom skadat oss som personer psykiskt. Liksom. Det har gjort.
När märker du av det så att säga? När märker du att du reagerar annorlunda i situationen mot vad du gjorde tidigare? Finns det några exempel tror du?
Alltså jag har ju haft alla, jag har ju mått på alla sätt man kan må efter det här. Jag har ju liksom sådär dagar som är jättedåliga när jag får liksom panikattacker och verkligen går igång med att kroppen kan gå igång i en stress triggat av ett ljud eller ett intryck som man tidigare inte hade reagerat på.
Jag vet att du är tillbaka och jobbar igen. Du jobbar halvtid, om jag har förstått det rätt. Hur skulle du beskriva den hjälp du har fått efter den här händelsen?
Jo, men jättefin. Vi har ju haft samtalsstöd från arbetsgivaren liksom, och det har ju varit ovärderligt. Sen det som liksom har gett mest är ju egentligen att vi är väldigt många kollegor som har delat det här och med eleverna. De fina relationerna som vi hade innan, de har liksom blivit starkare och vi har verkligen kunnat prata om det här tillsammans så att man inser att de här ytterst onormala reaktionerna som jag har, de är normala i det här för att jag är inte ensam på något sätt om att må så här nu. Mm.
Kan du också känna att du bara tillåter dig att det faktiskt får vara så?
Jo, men alltså, så har det ju varit tvunget att vara. Att man har liksom fått acceptans för något som man får jobba med. Liksom. Men det är ju svårare och svårare ju längre tiden går. Att inse att man liksom inte klarar vissa saker. Och att man har saker som man måste återerövra för att det ska bli härligt och njutbart igen att vara på en konsert eller i en offentlig miljö eller på sitt jobb. Eller.
Men intrycket är ju att det är skönt att vara tillbaka på jobbet. Ni jobbar i en evakueringsskola. Men visst är det så att du har varit tillbaka på Risbergska? Hur var det att komma tillbaka dit och varför ville du tillbaka?
Ja, men det har varit väldigt dubbelt att komma in där. Jag har ju velat komma in där liksom från början för att jag har tänkt att det ska vara läkande. För de minnesbilder som jag har där inifrån, på något sätt att lägga ett nytt intryck över det och se att man liksom hjälper hjärnan att förstå att det är över och att det är normalt igen.
Och tycker du att det har funkat? Det här du beskriver om att komma tillbaka till Risbergska, att liksom ta tillbaka den platsen känns det ju lite som. Mm. Märker du att det på något sätt funkade?
Jo, men det gör ju det. Sen är det ju nu, vi har ett arbete att göra. Det kommer inte att bli enkelt att komma tillbaka dit. När vi ska vara där och jobba där och fylla upp de här lokalerna med folk och försöka fungera där inne. För att det finns så många personer som har så mycket olika känslor inför det här. Och jag har all respekt för att det finns folk som absolut inte vill sätta fot över dörren liksom, där. Men för mig så har det varit väldigt hjälpsamt att liksom få gå in i mitt klassrum och sätta mig där jag satt. Och bara få känna att det är lugnt där. Och som nu tidigare i veckan så var vi där med våra elever. Och det var ju enormt tungt att behöva liksom se deras reaktioner och smärta på att komma in i de här lokalerna. Och den sorgen liksom över att alla har behövt vara med om det här. Men också helt fantastiskt att komma in i ett klassrum där de gick in och satte sig där. Och att liksom få känna att vi är där igen och vågar vara där igen. Och att det finns en styrka i det. Det var fint också.
Hur mycket tänker du på framtiden?
Så lite jag kan. Det är väl en sak så där som man pratar om i terapi, att minska sitt tidsfönster och inte hålla på och bekymra sig över vad som ska komma, utan ta dagarna dag för dag. Ja, men jag försöker att inte, jag förstår att det kommer att bli en tuff höst. Och jag försöker att liksom fånga det som är fint och härligt varje dag och försöka att vara i det. Det här har ju så här aktiverat enorma känslor av tacksamhet inför allting man har. Liksom inför min man, inför mina barn, alla de här fantastiska kollegorna och eleverna och vårt fina jobb. Att bara liksom försöka att få vara i det och inte oroa sig så mycket inför det som kommer.
Jag tror att du sa till min kollega att det här med att bejaka saker, du sa att du älskar ditt liv och att du vill bejaka det fina i livet när alla i familjen har magsjuka.
Ja, men det är ju så. Om du tänker att det här hände en dag i februari när man går och är lite så där lite gråtrist och vi gick och det var lite stressigt och det var en sån här, en helt vanlig grå vardag. Mm. Och den vanliga grå vardagen är ju fantastisk när den är bara vanlig och grå. Och sen har man inte alltid orkat uppskatta det. Och det har varit dubbelt den här våren i att jag har haft så lite energi till att göra saker. Och stundtals väldigt liten lust att göra det för att jag har liksom haft en sorg. Och samtidigt så har man fått syn på så många fina relationer som man vill, vänner man vill träffa och släktingar man vill ha kontakt med och mammor man vill ringa oftare och sånt.
Ja, du delar ju något som vi alla kanske behöver fundera lite mer på, så även det är ju väldigt fint. Emma, jag hade ju kunnat prata hur länge som helst. Stort tack för att du delar det här så fint och så klokt.
Tack.
Emma som alltså är lärare på Risbergska i Örebro. Och vill man höra hela Emmas berättelse, och det törs jag faktiskt säga att man vill, då hittar man den på din P1-dokumentär och heter Emma, läraren som överlevde skolskjutningen på Risbergska. Och den finns i Sveriges Radio Play. Tack igen Emma, och här lyssnar vi på Raspberry Beret med Prince. Yeah. Läser mindre och mindre, så är det inte med 11-årige Carl från Uppsala. Han är känd boktipsare i sociala medier och nu har han skrivit sin första bok tillsammans med sin pappa. Och de är här efter de lokala nyheterna. Klockan är 14:30.
Du lyssnar på P4 Göteborg när klockan 14:30. Det blir nyheter. Det blir fotbolls-EM på Ullevi i Göteborg i sommar, åtminstone på storbildsskärm. Det är Sveriges matcher i damernas EM som visas live på storbildsskärm. 4, 8 och 12 juli är de datum som gäller. Och om Sverige går vidare i EM efter gruppspelet, ja, då blir det ännu mer fotbollsfeber på Ullevi. Karin Ivarsson, P4 Göteborg.
Du kan komma att behöva ändra din reseplanering i sommar om du planerar att resa i Göteborg med omnejd.
Det kommer bli lite mer utmanande den här sommaren för resenärerna.
Charlotte Lundström, Västtrafik. Ja, järnvägssträckan i Almedal kommer att vara helt avstängd i perioder då Västkustbanan ska kopplas ihop med Västlänkens nya spår. Och även Kust-till-kustbanan kommer att påverkas. Bland annat kommer tågen mellan Mölndal och Göteborgs centralstation inte att rulla under flera perioder i sommar. Lösningen, utökad spårvagnstrafik.
Vi har buffrat upp den. Spårvagn nummer 2 och 4 från Mölndal hänvisar vi till. Och vi har också ökat frekvensen på spårvagn 2-4 minuters trafik. Så att vår bedömning är att den kommer räcka.
Linus Hälsing, P4 Göteborg.
Trots minskad hotbild gäller väskförbud på stora evenemang i Sverige. Då tar Håkan-fansen till ett udda knep.
Jag har snickarbrallor, så det är mycket bra fickor. Och sen även när det regnar så kommer jag också ha en regnjacka.
Elio Sjöström kravlar sig ut ur tältet i närheten av Ullevi i Göteborg. Det är i väntan på Håkans första spelning. Hon har valt att köa i flera dagar inför konserten. Väskförbudet gör att hon tvingas tänka till kring prylar att ta med in.
Så verkligen krympa ner vad det är man verkligen behöver. Alltså det blir telefon, hemnycklar, öronproppar.
Även Nina Leoni kör till Håkan. Också hon planerar byxor med stora fickor.
När vi skulle på en annan konsert då hade jag alltså saker för 6 personer i de byxorna. Dock ramlade de ner till slut, men det var för att knyta dem lite hårt så funkar det.
Karin Ivarsson, P4 Göteborg. Och fler nyheter hittar du som alltid i appen Sveriges Radio Play.
Nu fortsätter P4 Extra med Titti Schultz.
Alldeles strax blir det boktips och lite senare blir det faktiskt också streamingtips för de där regniga dagarna som vi kanske får vänja oss vid. Vans Joy nu, Riptide. I was scared of dentists and the dark. I was scared of pretty girls and starting conversations. Assistant in their dream. Oh, oh, and they come unstuck. Faded, running down to the riptide, taken away to the dark side. I wanna be your left hand. Tid då barns läsning minskar, då sticker 11-årige Carl Blomqvist från Uppsala ut lite grann. Han är ju jättekänd som boktipsare på sociala medier. Men i höst smäller han till och debuterar som författare tillsammans med sin pappa Fredrik. Och nu är ni båda här. Välkommen Carl och välkommen Fredrik.
Tackar, tackar. Tack, tack. God dagens.
Hur känns det idag?
Men det känns bra. Det är torsdag. Ja.
Ja, torsdag.
En bra studenten också på stan.
Ja.
Ja, många sådana. Men har du sommarlov nu, Carl?
Jag har fått sommarlov.
Ja, vad härligt. Gud, vad härligt.
Ja.
Jag vill att du berättar, Carl, vad det är för bok du och din pappa har skrivit.
Ja, men det är en bok som handlar om fjällrävar. Ett ganska episkt äventyr. En ganska klassisk saga som handlar om Frejo. Som är en fjällräv av fjällrävsläktet Aurora Borealis, det finaste, de ledande fjällrävarna. Men Frejo är en lite mer tillbakadragen fjällräv som hälsar hemma på fjällkullen med fjällräven Rut och myser och leker.
Men hur kom det sig att du eller ni valde fjällräven? Finns det någon särskild fascination där?
De är ju otroligt gulliga. Och sen så är de väldigt
mäktiga
också, för de lever i den här arktiska miljön som är så svår att leva i.
Mm. Samtidigt som de är ganska hotade på riktigt. Och även i berättelsen, vilket gör att det blir ett väldigt coolt djur att använda som utkaraktär.
Exakt. De är hotade i Sagan om Frejo, men de är också hotade i verkligheten.
Just det. Och jättegulliga, som ni sa. Det är de verkligen. Alltså, att skriva en bok tillsammans så här, alltså, hur nära man än är, alltså, har ni hållit sams hela resan här? Har ni tyckt lika i historien och så? Vad säger du, Carl?
Men inte alltid. Men då har man fått lyssna på varandra, kanske fått ge med sig och tänka att men det kanske var smart, eller så lägger man fram sitt förslag och så kommer vi på att men det kanske är det bästa. Så man får diskutera tills man kommer överens annars.
Ja, snyggt. Det är ju snyggt. Fredrik, har du samma story? Har du samma version av detta svar?
Det tycker jag. Och, det är ju så med karaktärer att de får liksom eget liv.
Mm.
Så berättelsen lever sitt eget liv på många sätt. Så att när man väl har kommit igång så handlar det mer om att förvalta och lyssna på karaktärerna och Vi brukar bli överens till slut i alla fall. Och Carl brukar högläsa när vi jobbar Sagan om Frejo och böckerna. Och då brukar det kännas ganska direkt om det är rätt eller inte.
Ja, just det. Smart.
Så det är väldigt bra.
Men du Fredrik, du är ju författare på egen hand också.
Mm.
Hur har det varit att samarbeta med en annan författare i det här fallet då?
Jätteroligt. Författare är ju ganska ensamt jobb annars. Så att göra det tillsammans med honom, och särskilt sin son och särskilt Carl, det tror jag är superkul. Carl är så, som de flesta säkert har märkt, han är väldigt duktig på språk. Så att det är väldigt roligt att jobba med Carl.
Mm. Men du, Carl, alltså du är 11 och nu kommer din första bok då tillsammans med pappa. Alltså det är inte helt vanligt att man skriver en bok när man är 11. Hur kommer det här sig?
Ja, men det började väl egentligen, eller det tog fart kanske när jag var ganska liten. Min mamma fick en sjukdom som gjorde att hon blev ganska ofta trött och det gick i skov. Ibland var hon sjukare. Ja, vissa dagar var bättre än dagarna innan. Men det kunde vara väldigt trött, så vi kunde inte göra så där supermycket som familj. Så kanske utflykter, kompisar hemma och så vidare. Så då blev det istället att vi hittade på berättelser tillsammans. Och ibland kanske pappa skulle berätta på kvällen. Och så, men hur var den här då? Och så började han berätta, och men så var det inte alls det. Så fick han skriva ner att han skulle komma ihåg till exempel. Ja. Så det blev en ganska naturlig början.
Men vad lyxigt. En gammeldags berättartradition i er familj, låter det som.
Ja, men lite så. Och så det var ju lite terapeutiskt också. Så där var det väl kanske från barnperspektivet då, från Karls perspektiv. Och från mitt perspektiv så var det att många av berättelserna hade olika funktion beroende på vad sinnesstämningen hemma var. Eftersom att, som Karl sa, Karls mamma har en sjukdom som heter ME. Så ibland hade vi det väldigt jobbigt. Och då kunde det vara att vi ibland hittade på kanske en sorglig berättelse som passade liksom för att bearbeta någonting. Och ibland så var det kanske, nej men nu måste vi ha något kul. Då hittade vi på något tokigt galet. Mm. Liksom. Sådär. Så vi höll på med det från soffan till en början.
Otroligt. Väldigt, väldigt fint. Jag tänker att, vilket tips till många som lyssnar. Men hur har ni jobbat då? Jag tänker speciella skrivrutiner, fokus. Liksom. Du har ju haft skolan också, Carl. Du jobbar ju mycket med att tipsa om böcker. Du läser ju jättemycket. Hur har ni fått tid till det här?
Ja, men vi har väl tagit så mycket tid som det går. På helgerna har man ju faktiskt mer tid än man kanske tror. Och sen så har vi suttit oss och planerat vad vi vill ska hända, vad meningen med berättelsen är. Så har pappa skrivit ett första utkast, vi har läst tillsammans, jag läst högt, och så har vi slipat, skrivit om lite detaljer, och så har vi hållit på så tills vi känner att här har vi den.
Mm. Men hörni, pratar vi om en eller flera böcker?
Det blir väl tre, i alla fall till att börja med. Så den här Sagan om Frejo-serien då, första delen kommer ju i höst, och sen så kommer tvåan till våren och sen trean till hösten.
Mm. Okej, okay, kul. Har ni liksom planen upplagd för alla tre?
Det har vi. Och första går ju till tryck typ vid midsommar, andra håller vi på och slipar på, och sen trean har vi planerat och ska börja skriva på i sommar i tanken.
Kul ju.
Ja.
Vad är det svåraste med att skriva en bok? Handen på hjärtat nu, Carl. Och där lägger han handen på hjärtat.
Yes, dubbelhänder på hjärtat. Man kanske... Det kan väl vara att man får ju bestämma helt själv. Så det finns ju så oerhört många alternativ.
Ah.
Så att kanske då få bestämma sig för att amen, i den här berättelsen så är det nog det här som ska hända.
Mm. Ja, jag fattar. Det finns så mycket att välja på. Vi ska runda av. Jag vill bara kolla, Carl, du som är en så rutinerad boktipsare. Tipsa om en bra bok här och nu.
Ja, men Eva och Adam, En midsommarnattsdröm, som jag läste ut för inte så där jättelänge sedan.
Passar ju jättebra.
Ja, du passar den perfekt nu också till sommarlovet.
Exakt. Jag tackar för detta och vad kul. Stort grattis till den kommande boken då som droppas, sa vi, till hösten.
2 oktober släpps den. Kul. Premiär på bokmässan.
Vad roligt för er två. Carl och Fredrik Blomqvist, stort tack för att ni kom till P4 Extra idag.
Tack själv.
Tack så mycket.
Här är Saga Ludvigsson. Hate You So Much.
So much.
Sommaren närmar sig och jag tänker att ganska många har säkert planerat sommaren, olika aktiviteter och så där man vill hinna med och folk att träffa och sådär. Men sen kommer de där dagarna då man bara vill stanna inne, bänka sig framför tvn, och det kanske känns mest när det är regn och rusk ute. Men streamingtjänsterna är många och ibland så kan det ju kännas som en fullkomlig djungel bland alla filmer och serier. Det är en väldigt stark känsla hos mig. Jag ger ofta bara upp och gör något annat. Därför ska vi nu få veta lite tips om vad man ska titta på då när vädret till exempel sviker. Julia Finsjö, skribent och filmkritiker. Välkommen hit.
Tack så mycket.
Finns det någon stor snackis i sommar? Något som vi liksom, det här pratar alla om, missar inte det.
Alltså det tråkiga svaret är väl tyvärr nej. Det är inte en jättestark tv-sommar skulle jag säga.
Typiskt.
Men sen är det så att det är ofta så på somrarna just. Mm. Och tyvärr så, nu kanske det är en extra svag sommar skulle jag tyvärr säga. Men faktum är att sommaren är ofta sämre för tv just för att tv-bolagen gillar inte riktigt att lägga sina serier på sommaren. Mm. För då kommer de ha blivit bortglömda sen på våren när det är dags för Emmy-nomineringarna. Så att de här prestige-tv-serierna, de kommer inte riktigt på sommaren.
Taktik kring allt. Och vi kan väl kanske konstatera, en sån som jag i alla fall, säkert många med mig, man har ju inte hunnit kolla på allting. Då får man kanske titta i kapp då i sommar helt enkelt på de där stora serierna. Men nu ska vi se här. Ingen riktigt stor snackis, men det finns ju att titta på. Nu ska vi se här. Det finns ju som serier som du tror kommer att bli snackisar. Vi ska lyssna på ett exempel. Det här känner ju alla människor igen.
Jag tror det, åtminstone om man någonsin har haft ett HBO-konto. Sex and the City var den här ikoniska serien och And Just Like That, uppföljaren, har ju gått in på sin nu tredje säsong. Första avsnittet kom häromdagen. Den här serien, den har fått blandade recensioner kan man ju säga. Mm. Jag tillhör själv en som har förvisso sett alla säsonger av And Just Like That, men jag tycker att det nästan hela tiden bara blir värre och värre. Manuset är så otroligt dåligt och det är så forcerat också. Men jag tittar ändå.
Ja, det kommer jag också göra avsnitt, kan jag säga. Vi kan lyssna lite hur det kan låta.
Carrie, have you heard anything from Aiden?
Yeah, I got a postcard today.
Well, what did he write?
Nothing.
Aww.
Blank postcards gets an awe?
Well, not an over the top awe, but it's better than nothing.
Mm. Det är Charlotte som då frågar Carrie vad som händer med Aiden, den här stora kärleken som finns där. Och det kan man ju säga, där har det gått upp och ner. Och tydligen hade Carrie fått ett vykort. Ja, det är rafflande. Men sen ska vi gå vidare till en annan succé som många älskar. Jag tycker det är så roligt att du säger också att den här serien, nej det här är jättedåligt, men vi måste se den. Det är ofta så. Vi tar en annan serie så ska du få berätta lite om den.
That clock is telling you how much money we have left. When that shows zero, this restaurant needs to cease operations.
Okay, buongiorno tutti!
Det här är en av de serier som jag inte har sett. The Bear. Jag vill säga ölen där istället. The Bear, vad säger du om den här? Det blir fjärde säsongen va?
Ja, fjärde säsongen. Och The Bear är en serie som dels den gör en sak och den gör den väldigt bra. Det är det som tror jag har gjort The Bear så hypad och så omtyckt. Att den visar det här liksom restauranglivet, visar de här karaktärerna med väldigt mycket värme. Carmy som driver den här restaurangen och hans vänner och medarbetare och deras lilla restaurangfamilj. Jag har personligen vänner som jobbar i restaurangbranschen som säger att jag kan knappt kolla på det där för det är för hög igenkänning. För det är väldigt mycket stress. Alltså det är väldigt mycket fokus på pressen och stressen i att leverera, i att laga maten, i liksom alla den passionen som går in i att driva en restaurang bakom. Men sen är den också rolig och det är korta avsnitt. Och den, som sagt, den fokuserar på just att livet i och kring den här restaurangen och fokuserar bara på det och det blir väldigt bra.
Mm. Så där känns det som att förhoppningarna är ganska höga. Vad har du mer till oss då?
Ja, men till exempel så kommer de liksom stora grejerna kan man väl säga som kommer i sommar är att Wednesday får en andra säsong. Där har ju Netflix gjort då så att de har insett att om man släpper alla avsnitt av en serie direkt så dör hypen direkt. Så de kommer släppa del 1, det vill säga några avsnitt i augusti och sen del 2, några till avsnitt i september.
Mm. Men vad är det här handlar om?
Det är Wednesday Addams, alltså familjen Addams. Och det är Jenna Ortega som spelar Wednesday Addams och det är en lite så skruvad... Trailern till andra säsongen börjar med att hon jagar någon slags seriemördare. Lite oklart vad den ska handla om. Men den är väl lite charmig. Första säsongen var lite charmig. De var på någon internatskola och så. Det kan bli bra. Jag hoppas det i alla fall.
Mm. Okej, okay. Sen finns det ju en stor satsning på SVT som jag tänker mig att många kommer att titta på. Jag älskade i alla fall boken. Lyssna.
Vad är det?
Det är Salanderska gården.
Det är så konstigt. Som att jag har varit här förut.
Här kan inte ha varit någon på 100 år.
En tordyr.
Mm. Tordyven flyger i skymningen handlar det här om. Maria Gripe skrev boken 1978. Vad tror du vi kan vänta oss här då?
Ja, men det här är en stor satsning från SVT och det är flera stora skådespelare. Det är Thomas von Brömsen, Pernilla August, Lena Endre. Jag tror att den har stor potential att bli liksom en familjefavorit. Det var ju många som hade en relation till radioföljetongen och till boken när de kom. Och nu kommer det liksom till en ny generation. Så jag tror och hoppas att den här kan bli väldigt bra.
Jag tänker inte missa en sekund av det här, det kan jag säga. För att den där boken, jag bar med mig den länge. Nu har vi pratat mycket serier. Om vi kollar film då, om du skulle, vad ska vi hålla ögonen efter? Öppna, för, vad säger man?
Ja, men jag skulle nog säga att det inte är någon så här superstor film sommar heller. Men däremot, det kommer en film som heter F1 med Brad Pitt i huvudrollen. Det är lite roligt att det finns några av de här lite äldre filmstjärnorna som fortfarande hänger i och spelar huvudroller och så. Tom Cruise, nu senast med Mission Impossible. Och Brad Pitt spelar då en Formula 1-förare i F1 och de har spelat in det här under själva F1 också. Jag tror att den här filmen kan bli toppen, men annars är det inte så mycket stora filmer som har premiär. Det är ganska mycket skräck som har premiär i sommar annars, lite mindre skräckfilmer. The Ugly Stepsister igen, 28 år senare. Ja, lite sånt. Och på det temat kan jag också säga att det finns en tv-serie som kommer i augusti som heter Alien Earth som är baserad på Alien-filmerna. Om man då älskar skräck så kan man i alla fall se fram emot mycket både på bio och serie.
Vad härligt! Jag har antecknat hela vägen. Sommaren, här kommer jag. Julia Finsjö, stort tack för att du kom till P4 Extra idag.
Tack så mycket.
Julia som är skribent och filmkritiker. Nu lyssnar vi på Wilson Phillips, Release Me. How many times have I tried to turn this love around? Give up, but baby, it's time I had to feet on the ground. Can you release me? Can you release me? Now that you're gone, I can't. Nu blir det strax kulturnytt här i P4. Andrea Valderrama, jag har förstått att det ska handla om en ekonomisk kris på Stadsteatern i Uppsala.
Det är 12 anställda som kan bli av med sina jobb där faktiskt.
I dagens P4 Extra var artisten Oskar Lindros här. Han har ny musik. Hela intervjun den finns strax som podd i Sveriges Radio Play. Sök på P4 Extra gästen. Där hittar du alla våra längre intervjuer. Ljudtekniker idag, Tobbe Sjökexet Karlsson, producent Joel Lindqvist. Jag heter Titti Schultz. P4 Extra imorgon på självaste nationaldagen får du med Erik Blix. Nationaldagen i sig ska såklart uppmärksammas och så laddas det upp inför Håkan Hellström på Ullevi också. Bra sändning, det känner jag på mig.
12 anställda på Uppsala stadsteater riskerar nu att bli av med jobbet efter att teatern hamnat i ekonomisk kris.
Vi är och har varit länge i en chockartad tid. Mm. Och det är för jävligt. Ska det gå till så? Nej, säger jag.
Harry Fridländer är skådespelare och med i fackförbundet Scen och film på Stadsteatern. Efter den tidigare bokföringsmiss spenderade teatern 37 miljoner kronor de inte hade. Teaterns nuvarande vd Rickard Lekander har fått ärva problemen som uppstått efter missen och nu krävs uppoffringar för att få rätsida på ekonomin.
Det är tuffa besked, det är tuffa prioriteringar, tråkigt och ledsamt, men nödvändigt. Min förhoppning är att vi är vid rätt kurs 2026. Det är snabbt marscherat ändå. Det är långa bromssträckor när vi har med kulturinstitutioner att göra. Det är långa planeringshorisonter och så. Men jag hoppas på 2026.
Men trots tuffa tider ska teatern fortsätta leverera kvalitet till publiken, säger Harry Fridländer.
Trots denna jävla skitsoppa som vi har fått i knät så kommer vi erbjuda vår publik högkvalitativ teater.
Reporter var Anton Åsell på P4 Uppland. Uråldriga bronsålderslurar möter dagens teknik när ett nytt musikverk uruppförs i Båsta i helgen.
Bronsålderslurar syns på hällristningar och lämningar av dem har hittats i utgrävningar i Norden. Musikarkeologen Kajsa Eslund skapade kopior som går att spela på. Och det var när ensemblen Mare Baltikum spelade på dem som kompositören Stefan Klaverdal blev inspirerad.
Det som jag har skapat är en slags hittepå-ritual. Man tror ju då att de här lurarna har använts rituellt, men man vet ju egentligen ingenting, för det finns ju ingenting nedskrivet.
Ekon ur forntiden hette den här musiken och den 8 juni ljuder bronsålderslurarna på ravinen i Båstad. Reporter var Vivica Blad i programmet P2 på Hemväg. Så helt annan musik. Ja, det här är Sara Larsson. Hon släpper sitt nya album Midnight Sun den 26 september. Och det följer hon upp i november med 3 spelningar i Sverige. Sara Larsson ska också turnera i USA i år. Och nästa år blir det Australien och Nya Zeeland. Fler kulturnyheter hittar ni alltid i appen Sveriges Radio Play.
Andrea Valderrama är det som ger oss senaste nytt från kulturen här i P4 Göteborg där jag, Fredrik Jarl, är med dig under eftermiddagen tillsammans med Jonas Bolin mitt i studentglädjen, va?
Det kan man verkligen säga. Jag tittar på några studenter som precis går av sitt flak här nu och jag är på väg till Vasaplatsen där jag ska snacka om spårvagnar.
Mer om det om en liten stund alltså. Nu är klockan 3, då vet du vad som gäller. Senaste nytt.
Här är Ekot. Mitt under hamnstrejken så stämmer Hamnarbetarförbundet nu arbetsgivarna i domstol. Facket menar att uppsägningen av dess vice ordförande Erik Helgesson var felaktig och kräver därför skadestånd. Fredrik Batzler är juridiskt ombud för Hamnarbetarförbundet.
De säger upp honom för att han har agerat fackligt. Det är ju förbjudet och det är också det som motiverar de höga, relativt höga skadestånden.
Och hur mycket pengar handlar det om totalt?
Nästan 1,8 miljoner och det är ju för att man betraktar detta som ett angrepp på hela fackföreningen, alltså hela Hamnarbetarförbundet.
I vintras blev det tvist mellan facket och arbetsgivarorganisationen Sveriges Hamnar om en blockad av försvarsmateriel till och från Israel. Facket vann i arbetsdomstolen men det överskuggades av att dess vice ordförande och talesperson Erik Helgesson i samma veva varslades och senare under våren blev uppsagd från sitt jobb i Göteborgs hamn. Fredrik Batzler tycker att arbetsgivarens skäl är vaga.
Att han inte skulle vara lojal mot företaget och att han ska ha brutit mot säkerhetsskyddslagen.
Hamnarbetarförbundet kräver nu att AD ogiltigt förklarar uppsägningen. Den har inte sakliga skäl och bolaget har hindrat Erik Helgesson från att utföra sitt fackliga uppdrag och kränkt både hans och fackets föreningsrätt enligt stämningsansökan. Ekot har sökt Gothenburg Roro Terminal utan resultat, men företaget har tidigare uppgett att varslet skedde med hänsyn till rikets säkerhet. Sveriges hamnar avböjer intervju under pågående process.
Vår arbetsmarknadsreporter Anders Hjelmin där. Den stora straffreformen som regeringens särskilda utredare presenterar idag kommer att kosta cirka 16 miljarder kronor årligen att genomföra, där rapporterar TT. Enligt justitieminister Gunnar Strömmer så är det den största reformen i modern tid. Det handlar om straffskärpningar för ett 50-tal brott. Och domstolarna ska heller inte ta så mycket hänsyn till förmildrande omständigheter som idag. Reformen den beräknas leda till att 16 000 fler fängelseår döms ut varje